Det här är en svenska ylepodd.
Jag brukar säga att jag är vackrast utan kläder, eller med BH och trosor. Därför att då syns ju formerna som jag har och då är det okej att de syns. Men sen när kläderna kommer på så har jag för platt bakända. Den stör inte mig allvarligt, men om det är någonting som stör mig på kroppen så är det den. Magen stör mig ibland då inte jag kommer i mina kläder.
Går det perioder eller är det alltid så att...
Baken stör mig konstant. Alltid stör mig. Magen går nog i perioder. Alltså främst så här, men jag ska på mig någon lite tajtare klänning. Och så, men det är inget allvarligt.
Anna-Pia Svarvar var 23 år när hon födde sin första dotter. Och det var en förlossning som höll på att kosta henne livet. Men Anna-Pia överlevde och är numera fyrabarns mamma. Till familjen hör tre barn som finns här. Och så Matilda som bara blev 5 år gammal. Det här är Kroppen och livet. 8 intima bastusamtal.
Vi börjar med mensen. Mm. När började du få problem med mensen?
Jag har alltid haft väldigt ont i magen. Eller från att jag kanske var 17-18 haft väldiga menssmärtor. Och fick oftast migrän då, samtidigt som jag fick mens. Det höll nog i sig. Ända tills jag fick barn skulle jag säga så fick jag alltid migrän. Alltså jag var kopplat ihop med den. Och så här att jag fick ta Burana och har alltid blött ganska mycket. Men sen ska jag säga att när jag som fick riktigt problem, det var kanske efter att jag hade fått tredje barn. Då började jag blöda väldigt mycket. Och sen så här riktigt allvarliga problem så hade jag kanske i 4 år före jag tog bort livmodern. Kanske.
Hur var det när det var som värst?
Alltså där före jag tog bort livmodern så hade jag nästan ingen paus. Alltså jag blödde ju nästan hela tiden. Jag kunde vara mensfri någon dag däremellan. Och kom, alltså speciellt då på morgonen när jag steg upp, alltså då kom ju sådana stora klimpar. Det var alltså blodfläckar efter mig när jag gick från sovrummet till WC. På jobbet så var det så att alltså jag blödde ju igenom kläderna mer eller mindre hela tiden, så att alla visste allt, men de visste ju på jobbet vad jag hade för problem förstås, så att och så alltså innan en skydd fanns ju inte någonting som räckte till.
Nej.
Utan jag köpte ju de här stora inkontinens, så här som ser ut som man använder på små barn på BB typ.
Ja, alltså inkontinensblöjor.
Ja, men alltså jag fick ju springa flera gånger i timmen och liksom byta.
Ja. Mm. Flera gånger i timmen. Mm. Men hur kunde du jobba?
Jag kunde ju inte egentligen. Och sen hade jag ett HB på 70. Jag hade ju ett väldigt lågt HB under flera år, alltså kring 100. Så jag åt ju hela tiden järntabletter. Men sen sista tiden innan operation så var det ju kring 70. Så jag var ju sjukskriven också. Därför att jag hade så lågt HB så jag kunde inte jobba. För jag orkar ju ingenting.
Nej, men då kan jag tänka att det där... Min första tanke var nämligen att man skulle vilja gå någonstans så att någon ser att man har blött igenom.
Nej, då ser jag.
Men du hade, de andra problemen kanske var ännu större.
På ett sätt var det ungefär att alltså vi fick ju planera allting enligt min mens. Alltså om vi skulle och resa så var det så här att jag undrar om det funkar. Och så fick jag alltid mens. Så har det ju varit under många år att alltid när vi ska iväg och resa så har jag fått mens. Och jag har ju blött igenom på flygplan. Alltså jag har suttit och känt att... Okej, nu när jag stiger upp så då har jag mina vita byxor. Eller jag hade ju inte så ofta vita byxor, inte mot slutet i varje fall. Men så har jag tagit en tröja och så här, satt runt midjan och så. Mm.
No, alltså, men har du har säkert blött också på stolar? Och...
Jo, ja. Soffor och hos... Alltså när jag varit hos främmande eller haft gäster eller varit hos någon. Absolut.
Och det är ju ingenting att skämmas över, men man kanske ändå skäms.
Å andra sidan så har jag ju inte varit rädd för att prata om det. Så att allihopa har ju i princip vetat att jag blöder mycket. Så att, ja. Men det är klart att på ett vis så inkräktar det på livet därför att man kanske då inte... Det har ju varit sådana gånger när jag inte har åkt kanske till något ställe därför att jag då har haft mens. Därför att jag vet att det funkar inte.
Nå, hur har du tagit det här? Alltså, har du bara tänkt att det här måste jag nog acceptera?
Mm, det som är så dumt att det är det jag har gjort. Därför att det tog så länge innan jag kommer faktiskt för att tänka att jag måste börja göra någonting. Det är ju som så knäppt. Att jag är kvinna och jag har mens. Okej. Okay. Det är så här.
Men du har säkert pratat med många, många läkare.
Nej, jag har ju inte gjort det. Jag har bara tänkt att jag har det är så här. Min mens är så här. Mm. Sen så min mamma så opererade bort livmodern när hon var 38, kanske. Så att på det viset har jag ju som tänkt att okej, att det är så här i vårt släkt. Att vi är såna här. Och i efterhand så tänker man, men varför jag gjorde ingenting tidigare?
Men vad skulle det ha funnits för andra alternativ än att operera tidigare?
Ja, men sen så finns det ju alltså, om man har rikligt, beror på varför man blöder. Jag hade ju ett myom i livmodern, så därför så har jag blött så rikligt. Men det finns ju vissa, alltså, de kan ju bränna livmoderslemhinnan tror jag. Och då ska det minska. Förstås p-piller. Men jag får ju inte äta p-piller eftersom när jag fick barn så fick jag havandeskapsförgiftning och en följdförgiftning. Och då får man inte äta p-piller. För att förhöja risken att få blodpropp. Så därför har jag inte kunnat äta någon liksom hormon för att reglera min mens. Minipiller har varit okej, men jag klarar inte av att äta dem för jag mår så otroligt dåligt av dem. Och sen spiral, alltså hormonspiral, skulle ha varit ett alternativ. Men då har jag känt att, för jag steriliserade mig då efter att vi fick vår son då för 14 år sedan. Och då har jag tänkt att, varför ska jag sätta in en hormonspiral? Jag är steriliserad. Plus att jag då har någon sån här anatomi i min livmoder som gör att min gynekolog har sagt att det inte skulle vara helt enkelt att sätta in ens en hormonspiral.
Din första förlossning höll på att kosta dig livet. Mm. Kan du ta oss tillbaka till den tiden?
Jag hade en helt normal graviditet. Förutom att jag hade jätteont alltså här under rebenen på vänster sida. Och det for som att jag skulle ha haft en pinne som for in här och ut, som här på ryggen. Speciellt när jag satt mycket så var det så att jag var som tvungen att försöka så här sträcka på mig. Och det hade jag egentligen från vecka 20 ända fram tills att Matilda kom. Men hon var väldigt rörlig, hon sparkade och höll på, speciellt mot rebenen, så att barnmorskan sa att det är antagligen därför. Men då när jag var där någon gång efter halva tiden så tog man ett blodprov på mig. För hon sa att det finns en förgiftning som kan sätta sig i levern. Du har inte den, det är jag helt övertygad om. Men vi ska kolla liksom dina levervärden. Och så gjorde de här och så ringde läkaren och sa att nej, det är helt okej att du har lite förhöjda värden. Men det är helt okej att det har oftast gravida. Och då bodde vi i Sverige när jag väntade Matilda. Och skillnaden då har jag ju förstått efteråt att skulle det här vara i Finland. Så har du en gång ett förhöjt levervärde när du är gravid. Så det liksom det kollas kontinuerligt upp. Men i Sverige så var det så att det är lite förhöjt här, okej. Okay, och de kollar aldrig upp det. För att jag hade ju den här förgiftningen då. Mm. Och den ger sådana här symptom just att man får väldigt ont för att levern sväller.
Och det här visste man inte då i Sverige?
Alltså om jag nu har förstått det rätt så i Finland så vet varje barnmorska om det här, att det här finns. I Sverige var det flera barnmorskor som sa åt mig att jaha, det här är så ovanligt, så det här kan man kan vara barnmorska en hel liksom livstid utan att stöta på det här. Men det gav inte några andra symptom än det här, för mitt blodtryck och äggvitan, alltså urinen och sånt, var ju bra hela tiden. Så att, som är sådana här typiska tecken på att man får havandeskapsförgiftning, så de hade jag inte. Men sen då 2 veckor innan Matilda var beräknad till julafton, så min barnmorska var på ledigt, julledigt. Och hon sa då när det var 2 veckor kvar att nu behöver du inte komma på några fler kontroller. Att allting har varit så bra. Att sen då under mellandagarna så kan vi se om inte du då ännu har fått. Och så gör man ju inte heller i Finland åtminstone då, utan man liksom kollar ju lite oftare just den tiden. Så då var jag inte på koll och då gick jag upp 5 kilo under de 2 veckorna. det syntes inte på mig, men när jag vägde mig så, mm. så gick jag upp. Men inte, det var liksom det enda som var så här. Men jag tänkte, nej men...
De vet ja. Säkert vad de pratar om.
Ja, och liksom förlossningen är nära. Att, men så sen då natten till jul annan dagen, så då vaknade jag, for på BC, kom tillbaka in till sovrummet och sen så minns inte jag mera. Och då har jag alltså vinkat över Mikael och börjat krampa för ett epileptiskt anfall. Så jag vaknar av att jag har verkar och hör att han pratar och jag förstår att det är ambulansen han har ringt till. Liksom att, oj, oj, vad knäppt. Alltså, bara för att nu liksom har verkarna satt igång och så ringer han åt ambulansen. För vi bor 200 meter från sjukhuset. Och då kom han tillbaka in och sa att du har liksom haft ett... Du har krampat, du ramlar på mig och krampar. Jag bara så här, ja, säkert. Lite så här. Och han var så här... Att vi måste liksom... Fara iväg till sjukhuset. Och jag var så här, jo, ta lugnt, jag ska fara på PC och så ska vi vänta, jag har inte packat ner hårfönen ännu. Så här. Och han bara, nej men att vi ska fara in och ambulansmännen kom och han försöker som få dem att, alltså hon har krampat. Nej, jag tror inte att hon har krampat, hon mår som för bra, sa de. Så de trodde ju inte på honom. Så från det att jag krampar så tar det alltså 45 minuter innan vi är in på sjukhuset och då bor vi ju som nästan granne med sjukhuset. Och så kommer vi in och så kollar de hjärtljudet och då säger, faktiskt så kände vi den här överläkaren där, som för att Mikael hade gett pianolektioner åt hennes dotter. Så sa hon att hjärtljudet är nere i 70 och de bara liksom sjunker att det blir direkt upp till operation. Och då minns jag ännu att, alltså jag kan ju öva lite bort det här för jag minns inte färden till sjukhuset. Men jag minns när vi kommer in och hon säger det här om hjärtljudet, sen minns jag. Om nu det här är sant, vet jag inte, att de rullar in mig i hissen och så kommer det en man in i hissen som har sportbyxor och bara t-skjorta på sig och strumpor. Och så ger han mig någon medicin och där försvinner jag. Och det har jag förstått sen då att det var anestesiläkaren som kom, som bodde bara 5 minuter bort med bil. Och det var minus 30 grader, kallt med han som bara kastade sig i bilen och liksom kom in springande och sen så minns jag inte mera. Och då kommer jag upp till operationssalen och så sätter de kniven i mig utan att tvätta eller någonting. Så hon är ut, Matilda är ut 7 minuter efter att vi kommer in till sjukhuset.
Och det var, du hade var akut havandeskaps?
Jag fick alltså havandeskapsförgiftning egentligen som en blixt från klar himmel. Det drabbade då en per 100 000. Och sen då fick jag den här följdförgiftningen för att då föds Matilda. Och då har ju inte hon och puls mera. Så då kämpar de en timme med att återuppliva henne. Jag antar att någon liksom syr ihop mig, alltså livmodern under tiden. För att sen då när de fick Matilda något sån här stabil, då fanns ingen barnavdelning då i Piteå där vi bodde. Så hon for med ambulans till Boden där det fanns alltså intensivvård för barn. Och då vet jag att Mikael fick se henne innan hon for iväg med ambulansen. Men sen då när hon var stabil och de skickade iväg henne så då började jag blöda. Och då hade hon hunnit sy ihop livmodern men inte magen. Magen var liksom ännu öppen. Och då blödde jag 5 timmar liksom ur alla öppningar. Så, och då hade de ju kallat in mera personal så jag fick 15 påsar blod.
Så blodet kunde inte koagulera?
Nej, det kan inte koagulera.
Och då hängde ditt liv på mycket, mycket kört.
Ja, det gjorde. Och sen, det är inte bara det att blodet liksom inte koagulerar, utan det stänger som ner organ efter organ. Eller här kanske det som när man blöder så leder det till det. Alltså de kom ut och sa åt Mikael att nu liksom att om inte liksom det vänder nu, så då är det kört. Men då den här överläkaren då, som faktiskt är hemifrån i Karleby, men har bott i Sverige egentligen hela sitt vuxna liv. Hon mindes då att någonting liknande hade hänt under hennes utbildning i Lund. Och då kom hon på att det var då, och jag har glömt vad det var för ämne, men det var någon typ av ämne då som de då hade gett den här människan då. Och det här fanns i Umeå, så då flögs det in med helikopter från Umeå till Piteå. Och då liksom då stannade blödningen av när jag fick det här.
Och det var det här, om hon inte skulle komma ihåg det här, ja, så skulle du vara här nu?
Nej, då skulle det inte ha gått. Mm. Men jag är ju inte med. Alltså jag har ju inte varit med om det här egentligen. Därför att jag sov ju. Så att jag har ju inga trauman från liksom just det här.
Vad är dina första minnen efter allt det här?
Det, alltså jag var nedsövd ett eller två dygn därefter. Men då under något tillfälle så höll jag på att vakna ur den här narkosen. Och då minns jag, för jag minns att Mikael sitter bredvid mig och liksom är överlycklig över att jag lever och säger något sånt. Och så har jag ett minne av att på hans axel så sitter en liten ängel, ett litet barn, och typ vinkar och sitter och säger hej mamma. Det är mitt första minne. Och så minns jag att sköterskorna säger att oj nej, nu river hon bort CVK:n, alltså den här centrala venkatetern.
Ja.
För att jag var lite så här rådig, så att den hade jag rivit bort. För att jag hade så mycket slangar,
ja,
så då hade de satt in en sån här liksom större. De var tvungna att ge mig så mycket olika saker, så att istället för att picka sönder mig liksom överallt, så ja, har man en sån här större.
Okay. Men det är halsen?
Ja, och den rev jag bort. Då när jag höll på att vakna. Sen, men då vaknade jag inte, för då liksom fick jag mer medicin så jag somnade om. Sen är nästa minne att mamma och pappa är där. När jag vaknar som på riktigt. Och jag blev så arg. För att vi hade hela tiden sagt åt våra föräldrar att vi föder barn. Vi kommer inte hem, vi firar jul i Piteå, vi föder barn. Sen, när barnet är liksom 3 veckor, då kommer vi hem. Ingen ska komma den här första tiden. För då ska vi liksom vara ensam.
Ja.
Och så är mamma och pappa där när jag vaknar. Och jag var så här, på riktigt. För jag greppar ju inte vad som hade
hänt. Nej, förstås inte. Mm. Så du tänkte bara att kunde de
inte? Ja, alltså på riktigt. Liksom, fast vi sa att ni skulle ju inte komma.
När började du själv att förstå vad du hade varit med om sen?
Det som var så lustigt, för att jag förstod ju inte vad som hade hänt. Men ändå så förstod jag på något vis att det är någonting allvarligt som har hänt. Dels för att jag, alltså Matilda var ju i Boden och henne fick jag bara se foton på. Så det visste jag ju att okej, att hon är ju inte här. Och sen var det någon sköterska som när jag vaknade som sa åt mig alltså, oj, du skulle veta vad du har varit med om liksom. Så det förstod jag. Men ändå var jag så här att jag ville inte veta vad som har hänt. Jag tror att det tog nästan 3 dagar förrän jag liksom var liksom beredd på att okej, nu vill jag veta vad som har hänt. Så det var nog någon sorts skyddsmekanism där. Att jag, och då la jag egentligen ihop 2 och 2 själv. För att så fort en människa uppenbarar sig i dörren så ropar jag åt den människan. Jag vill inte veta vad som har hänt. Berätta inte åt mig vad som har hänt.
Vad var du rädd för?
Jag vet inte. Det är jätteknäppt.
Ja, för man tänker att man vill ju veta.
Ja, det är jätteknäppt. Men jag, eftersom jag förstod att någonting allvarligt, att jag hade varit nära att dö, det förstod jag väl nog. Och jag vet inte, jag var nog bara tvungen att på något vis bli redo att liksom ta in vad som egentligen vad det var som hade hänt.
Var du hemskt orolig för Matilda?
Nej, det var jag inte. Därför att henne fick jag sån här, vad heter det, polaroidbilder av. Och Mikael hade varit och hälsat på henne. Jag tror till och med att mamma och pappa kanske hade varit och hälsat på henne. Så jag visste att hon var stabil. Hon hade ju haft några dippar där. Och de hade återupplivat henne flera gånger på väg till Boden. Och sen hade hon de första dagarna haft några såna dippar. Men sen när jag vaknade så var hon rätt stabil. Och det visste jag ju, och det där var mer så här att nej, men oj, hon var ju söt och hon liknade mina bröder och så här. Och Mikael sa att de ville ha ett namn därför att de hade funderat på nöddop. Och då sa han bara att jag satt nu Matilda, för det var väl det du helst ville ha, för vi hade funderat på Matilda och Amanda. Så det var mer så här att nej, men alltså hon lever. Tänk att vi fick ett barn som lever, därför att innan Matilda fick vi en pojke som då dog i magen. Så nej, jag var inte egentligen orolig för henne.
Hur länge, vad hände sen? Efter 3 dagar började du ha förstå lite?
Då förstod jag, för jag hade ju hört vissa sådana här samtal. Och jag hade hört när min pappa hade funderat med någon läkare. Och de här ambulansmännen som då, de hade kommit in och kikat lite på mig och så här. Så då sa jag, då var jag så här, okej, det som har hänt är alltså. Och då hade jag rätt i vad som hade hänt. Och det var inte liksom, det var bara okej. Sen på 4:e dagen då fick jag, då tyckte man att jag var så pass bra i skick så att då blev jag flyttad till BB i Boden. Men sen då när jag kom till Boden så då fick jag inte ännu träffa Matilda, för hon var ju då på den här specialavdelningen. Och då var jag ju lite så här att nu ska jag äntligen få träffa henne. Så jag var lite så här, så jag nämnde så här att oj, att jag är lite pirrig. Och då blev jag allihopa jätterädda. Och liksom började springa och mäta mitt blod. På vilket sätt är du pirrig? Nu får hon ett blod, nu liksom får hon ett nytt anfall. Så då fick jag inte träffa Matilda, utan det var först dagen efter då som jag då blev nerrullad i min säng faktiskt. För jag hade ju inte varit upp på benen då ännu heller och fick träffa henne. och träffade henne i kanske 5 minuter och sen blev jag helt slut. Så jag var som där i 5 minuter och sa att nu måste jag upp tillbaka. Och så somnade jag.
Fick du hålla henne redan då? Eller bara
då fick hon vara i famnen. För hon var så pass stabil då, så att liksom hon hade en sån här CPAP bara som hjälpte henne att andas.
Ja. Och minns du annat än den där tröttheten, vad du kände?
Kanske lättnad. Och så alltså mjölken la igång. Jag blev som genomvåt av mjölken, sen bara forsa. Men sen var jag nog mest bara så här att okej, nu är det lugnt. Ja. På något vis att nu är vi på samma ställe och nu är det okej.
Hade hon fått, hon fick nämligen sen CP-skada. Hade hon det redan nu?
Det var ju inte konstaterat, men hon drabbades ju av svår syrebrist. Otroligen har hon mått dåligt i magen innan. Att hon flöde har liksom från moderkakan varit för dåligt. För att annars så, de fick ändå ut henne så pass snabbt så att de tror att skulle hon inte haft någon syrebrist innan hon kom ut, så skulle hon inte ha blivit så här gravt skadad som hon då blev.
Men det här visste ni inte ännu då?
Nej. Vi visste att hon ju, alltså när de tog ultraljud av hennes hjärna så fanns det ingenting typ. Så de sa ju att det är väldigt mycket hjärnceller som har dött. Det såg de.
Det visste de genast.
Ja. Men att sen också när man är nyfödd så har hjärnan kan ta så mycket nya vägar. Så de kunde som inte säga något mer och de ville inte. För jag var ju direkt så här, okej, hon är CP-skadad. Ja, de var så här att de ville inte ännu liksom säga.
Och de kanske inte visste heller?
Det visste de ju inte heller, förstås. Ja. Men det där. Och sen tror jag att de lite ville skydda oss. Vi var ganska unga och de var lite så här rädda att... Ja.
Och ni hade varit med om ganska mycket än.
Ja, så.
Vad hände sen? Ni kommer att åka hem vid något skede?
Vi var 5 veckor på sjukhus och sen så...
Hur minns du den här tiden alls?
Det var helt okej.
Okay. Jag hatar så
alltså det har ju aldrig varit ett problem för oss att Matilda blev CP-skadad. Liksom, jag har aldrig som haft någon kris över att hon var handikappad.
Ja.
För att sen så var jag då, jag var inskriven tror jag 2 veckor på BB som själv som patient. Och sen så fick vi flytta dit med henne då i ett rum där hon var på den avdelningen. Och där så, hon var ju sondmatad så vi fick lära oss liksom att sondmata och sätta den här sonden och lite sånt. Hon var ju ändå stabil, det fanns ju barn där som liksom var... Ibland så hörde man ju bara när någon mamma skrek och så rusade hela personalen. Och alltså hon var ju inte sån. Så att det var ju ganska så här lugnt. Att hon hade fått då massor med kläder. Vi fick paket från Finland, så hon hade säkert 30 klänningar. Så jag pysslade där och bytte klänningar på henne varenda dag. Alltså det var ju, varför vi var kvar så länge var för att hon hade då epilepsi. Så att de var tvungna att försöka få den här medicinen. Liksom. Så att hon skulle inte ha så många anfall.
Ja.
Så därför var vi kvar i 5 veckor.
Om man tänker då att om de skulle vara lite... mera upplysta i Sverige så skulle ingenting av det här ha hänt.
Antagligen inte.
Då kan man ju tänka sig att man skulle kunna bli bitter. Hur har ni resonerat och känt kring det?
Vi har ju inte blivit bittra för att eftersom vi då före Matilda hade då en pojke som dog i magen då jag var ungefär kring halva graviditeten av hjärtfel så kom vi ju ändå liksom ut från BB med ett barn som levde. Och det är ju liksom det primära när du får det här barnet, du vill att det ska leva och liksom att du ska få ta hem det. Så det var nog... Nej. Och sen så... CP-skada hade jag sett på ganska nära håll för min granne är CP-skadad. Eller den, där jag då växte upp i det huset så deras pojke var CP-skadad. Jag vet inte. Det var ju alltså som sagt, jag ska kunna dö och Matilda ska kunna dö. Så vi var som 2+.
Hon klarar sig tills hon blir 5. Och vad hände sen?
Sen så dog hon av en vanlig flunsa egentligen.
Ja.
Eller en sån här, det här var då efter julen. Och våra andra 2 flickor hade också haft då, innan julen hade de haft den här.
Ni hade hunnit få?
Vi hade hunnit få 2 till. De kom ju som ganska tätt, de här barnen. Och det var ju som... jag minns inte om Ella hade varit sjuk. Vilma hade varit sjuk och hon hade haft ganska som ordentlig flunsa under en vecka. Så jag visste ju att Matilda antagligen får den här och att vi antagligen hamnade och fara in med henne då. För att så var det när hon fick feber och flunsa att vi var tvungna att vara in några dagar. Och hon blev ju... För vi har tänkt så här i efterhand att borde vi ha fara in med henne tidigare. Men jag tror inte att vi, för att vi hade några indikationer på att vi skulle borde föra. Alltså vi får in då där vi kände att nu måste vi föra in precis som tidigare. Men hon blev så här trött och fick lite tungt. Så då får vi in och vi hann ju bara vara in. Jag tror att vi bara hade in en hel, alltså inte ens två dagar innan hon hade dött. För då får vi in till Jakobstad, för då bodde vi ju i Larsmo. Och jag vet att jag satt med henne hela första dagen där. Och sen så bytte vi av någon gång där på eftermiddagen och Mikael får in. Och då ringde han åt mig sent på kvällen, jag tror jag hade för att sova. Och sa att de vill skicka oss till Vasa. Så då får de till Vasa. Och sen ringde han då 5 på natten tror jag. Och sa att nu måste du komma. Att nu har de sagt åt mig att liksom nu är det kört. Så, och det hade jag lite på känn för att jag sov väldigt oroligt hela den natten. Så då drog jag upp flickorna ur sängen och så får jag till Vasa. Och då levde hon fram till 2 på dagen. Alltså då, dagen, följande dag.
Så ni fick vara med henne?
Det fick vi och vi hann ringa in alla. Ja. Våra syskon och föräldrar.
Mm. Hur mycket förstod de här små tjejerna?
Då förstod de ju nog ingenting. De var ju bara glada där 5 på morgonen när jag väckte dem och sa nu ska vi till fammo. Jag vet att när Matilda hade dött och vi var där i det här, de har ju ett sånt här rum då på intensiven eller om det är på sjukhuset där de tänder ljus och liksom man får vara den här, liksom man får ta den här döda är som också där med. Då vet jag ju att någon av de här flickorna var så här lite att Matilda, så här vakna. Men just då så förstod ju nog inte de alls vad som hade hänt.
Hur klarar ni det här?
Ja, alltså egentligen så klarar ju ingen en sån här sak. Och liksom när man tänker innan ett barn har dött, och så tänker jag idag också, att tänk om ett barn skulle dö. Alltså den tanken, man vill ju inte ens tänka den tanken, därför att man kan inte alls förhålla sig till den tanken. Men... Och på ett sätt när jag då tidigare alltså hade tänkt att tänk om något av barnen skulle dö, så var det ju, så tänkte jag egentligen tänk om Matilda dör. Det var ju liksom det som på ett vis låg närmast i hand, så att det var hon på något vis, fast vi hade inte några indikationer på att hon skulle liksom dö ung, det hade vi inte. För att även hon var ju som gravt CP-skadad, men jag menar det finns ju människor som lever länge med en gravt CP-skada, så att det hade vi inte. Men jag tror att vi på ett sätt båda två är ganska bra på att liksom, ja okej, nu är det så här. Då är det här vi måste liksom ta tag i. Att nu utgår vi från det här. Skulle jag ha varit ensam? Skulle jag inte haft Mikael? Då vet jag inte om jag ska klara av det. Och det är klart att ha 2 andra barn som är små, alltså Vilma var ju 3 år och Ella var 1 år. Det gjorde ju en milsvid skillnad, därför att de skulle bytas blöja på, de skulle matas och liksom... Vardagen rullar ju på, precis som vanligt. Så det var nog en jättestor skillnad att vi hade de 2.
Men samtidigt måste ni ha den där sorgeprocessen.
Ja.
Så hur kunde ni ha den samtidigt? När fick ni sörja?
När som helst. Alltså... Den här första tiden så var man ju som i en bubbla. Alltså det var ju jättekonstigt.
Man kan inte greppa det?
Nej, man kan inte greppa det. Och Mikael var jättekonstig. Han var ju som, han var så här att kom nu ska vi gå hit. Jag fick som ungefär att nu är du här, men nu ska vi flytta oss till den här platsen. Han var så här, man fick inte riktigt kontakt med honom alls. Och man var nog som, man kände som att man var lite i slow motion. Och liksom alla andra, det här säger ju många just att världen utanför fortsätter. Och man säger att, tänk att ni liksom, nu får ni på semester och ni liksom, ni far och veckohandlar och så här. Att det var jättekonstigt att världen fortsatt. Mm.
Fast det värsta har hänt.
Ja, det var jättekonstigt att se liksom att världen utanför fortsatt. Och sen som, speciellt första veckan så var jag väldigt beroende av att jag var tvungen att vara i samma rum som Mika hela tiden. Jag behövde inte sitta bredvid honom, men jag var som tvungen att ha liksom ögonen på honom hela tiden. För då var det som sagt att bara jag ser honom, för han vet precis vad jag går igenom. Så ser jag honom så då är jag okej. Okay. Då kommer det här, då funkar det här. Men sen så vi gjorde ju ingenting, alltså våra föräldrar var ju hela tiden hos oss och vi hade vänner och liksom det var någon som satt fram mat och sådana saker. Men sen så till kvällarna var vi helt ensamma och det var liksom viktigt att vi skulle vara helt ensamma då. Att, för då fick vi sitta och prata och bearbeta och liksom med sånt som kanske inte man då ville att någon annan skulle vara med om. Och sen så var det ju, alltså jag träffade ju då Matilda första gången 30 december 1998. Klockan 2 på dagen. Hon dog 30 december, 5 år senare, klockan 2 på dagen. Och det var ju så här när vi upptäckte att exakt 5 år. Det var häftigt, det var mäktigt. För då blev det som att det här är inte i vår hand. Och det är klart, alltså när vi är båda troende och det hjälper ju, tror jag, att inte bli bitter. Inte på det viset att det här är meningen, inte alls på det sättet. Men att det här att, ja, på något vis, det finns en ytterligare dimension på något vis, någon ytterligare tröst. Och jag hade den här bilden under hela första veckan att jag håller i mig i trädgrenar. Och bara jag håller i mig och liksom inte släpper, då är det lugnt, då klarar jag mig. Så, ja.
Jag tänker på den där ängeln som du genast sa på din mans axel. Mm. Så det var hon då?
Man kan ju tolka det som man vill, ja. Så har jag tolkat det efterhand liksom att ja.
Mm. Just det här med, ibland när det händer något, det värsta händer och någonting fruktansvärt, så är det faktiskt väldigt sorg när någon säger att men det var kanske meningen. Mm. Hur tänker ni kring det?
Alltså folk överlag har ju väldigt starka åsikter om det här. Väldigt många som vill säga att det är meningen, alltså som en tröst.
Men det är ju inte en tröst.
Nej, jag tycker ju inte att det är en tröst. För att det som livet med Matilda framförallt har lärt mig är ju att det måste inte finnas mening med allt. För att det finns inte mening med allt. Det finns inte mening med syren och liksom alla sådana hemskheter som sker. Alltså det är ju bara grymt att säga att det sker av en mening. Vi har också hört att Matilda var då ett resultat av en demonisk attack. Och det är så som bara, ja, nej men alltså man kan ju inte säga någonting. Jag tror absolut inte att Matildas handikapp, sjukdom, alltså hennes lidande, det fanns ingen som helst mening med hennes lidande. Däremot så gav hon ju enormt mycket mening åt vårt liv. Det finns ju ingen människa som har påverkat mitt liv så mycket som Matilda. Och jag var nog kanske lite innan hon föddes så lite mer så här meningsinriktad. Men det lärde jag mig att det behöver inte ha en mening. Alltså, det går att leva och acceptera saker utan att veta varför det skulle ha en mening eller vad det är för mening. Folk får cancer, liksom folk dör. Saker sker. De flesta människor går igenom jobbiga saker någon gång. För att vi är människor och för att vi lever. Så direkt vi föds så kan det hända saker till oss.
Jag funderar, som närstående, när någonting riktigt grymt händer, vad skulle du säga att vi ska göra?
Vi ska inte vara rädda framför allt. För att ta kontakt kanske, eller för att möta den här människan. För att det märkte vi ju också av att folk liksom ändrade sida på trottoaren och gick över. Och det handlar säkert om rädsla, tror jag. Att man vet inte hur man ska bete sig. Men det ska vi ju inte vara. Jag tror nog bara man ska vara som vanligt, naturlig. Och liksom, bara, är det någon du känner så här, så när du träffar, ge en kram, en klapp på axeln. Eller bara liksom när du träffar något, är det någonting jag kan göra?
Ja.
Eller
ja.
Säg till, att ring ifall att du vill att jag. Vi behöver nog inte göra så mycket mer än så, tror jag. Att vi behöver inte säga några fina saker och liksom komma med några tröstande ord.
Så man kan ändå inte trösta?
Nej, man kan inte riktigt trösta.
Nej.
Och då är det nästan kanske på ett vis bättre att liksom så här att fy sjutton, vad fruktansvärt och liksom orättvist. Att mer att kanske vara så då,
ja,
än att liksom
försöka hitta någon.
Ja, ja, ja. Ja.
livet blir ju aldrig som för mer, det förstår jag ju.
Nej.
Men alltså jag måste ju förstå att ni är jättedjup sorg.
Mm. Men jag tänkte ju, alltså jag tänkte väldigt fort, alltså när Matilda dog och vi ännu, när hon just har dött och vi ännu liksom var kvar där i rummet med henne, så tänkte jag där, då i rummet tänkte jag att det här ska inte få krossa min familj. Vi ska bli en lycklig, funktionell familj och Vilma och Ella ska inte växa upp. Alltså vi ska ha kvar Matilda hela livet och minnen av henne. Hon ska absolut vara en del av vår familj. Men de ska inte växa upp med en bitter mamma eller en bitter pappa. Och känna att de på något vis måste känna sig skyldiga för att de lever. Att de på något vis ska växa upp i skuggan av henne. Det tänkte jag redan då. Så sen bara rullar ju livet på. Och sen är det ju så här, alltså det som de säger om det här sorgeåret är ju sant. Att när ett år har gått, då har du upplevt jul och födelse och allting. Och då tyckte jag på riktigt att det blev lättare. För att då visste jag att vi klarar av allting. Att ingen, alltså, ja, vi klarar en jul och vi klarar hennes födelse. Och det där... Men sen var ju inte, alltså hela det året var ju inte dåligt heller där innan. Därför att jag tror att det är väldigt viktigt att man liksom, fastän man sörjer, att man tillåter sig vara glad. De gånger, och det var ju så det började också, till först när hon hade dött och det var jättejobbigt, så kom det små ljuspunkter när man kunde skratta lite. Till exempel samma kväll som vi hade haft begravning så kom Jalla på tv för första gången. Och den satt vi och tittade. Och skratta åt. Och det var ju så jätteknäppt. Och här skrattade vi också åt när vi satt där. Alltså vi är ju knäppa. Ja. Vi har begravat vår dotter. Och vi sitter och ser på Jalla. Och vi bara sitter och skrattar. Men det var så nödvändigt. Därför att vi fick andas. Alltså det var så här att man var en fisk och så fick man komma upp till ytan. Och så hämtade man lite luft. Där en, två ja. Timmar på kvällen. Ja. Och så sjönk man igen ner. Och jag tror ju att det är det som gör också att sorgen kan lätta. Att du liksom, du når ytan ibland och lite får liksom le och slappna av för någon minut. Och så sakta men säkert så går man vidare.
Ni accepterar förstås Matilda så som hon var. Men det, nu pratar man mycket om fosterdiagnostik och sånt. Att det bara ska vara då att man är 100% frisk och perfekt. Så det finns ju också de tankarna.
Mm. Det är ju bra att det finns, att du kan liksom... Fosterdiagnostiken är ju bra på ett sätt, för att du kan förbereda dig på vissa saker. Men jag tycker egentligen att det är lite fruktansvärt också. Ja. Jag tycker att det är lite hemskt att vi ska kunna sålla och säga att vi vill bara ha den här... Jag förstår att man vill ha friska barn. Absolut. Men liksom... Det mervärde som barn som då har någon form av utvecklingsstörning eller handikappier, så det är ju som, det känns ju som att det spelar en helt annan liga. För att när Matilda föddes, eller när Matilda dog, så då hade vi varit handikappföräldrar. Och när hon dog så blev vi bara vanliga föräldrar. Och det var så, men det var så här, nu är vi bara vanliga föräldrar. Så här fattigt, vad tråkigt.
Mm-hmm. Nej, det är många som säger att det ger något så annan dimension för livet.
Och absolut.
Vad ska du säga, för att jag beundrar hemskt mycket den här styrkan som du har när du inte har blivit bitter. Så hur den här tanken kan hjälpa en sån situation när man tycker att det är så synd om ena?
Jag menar, man måste, alltså, jag brukar ibland tänka att det är egentligen mer naturligt att vara en sån här som helt klappar ihop än att vara som jag är, som kanske är lite för mycket så här. Och jag tycker det är helt okej att liksom tycka synd om sig själv, att vara lite bitter. Men sen är det att du får inte fastna i det. Det är ju där liksom man på något vis då måste komma ifrån det där, att inte fastna i det. Men jag vet inte hur man gör för att jag har aldrig varit liksom fast i den här... Jag är lite väl rationell ibland kanske, kan jag tycka.
Fast du har nu också jättenära till känslorna, eller?
Ja, jag har väl det, men ändå så... Ibland brukar jag fundera att jag är allt för... Jag har ingen empati och jag är alldeles för kall. Alltså jag är så här... Jag har inte haft... Eller jo, jag kanske har haft en liten 40-årskris. Där jag lite måste bearbeta mig själv. så här att varför jag är som jag är. Därför att jag har lite svårt, tyvärr, och det är det som fel på mig. Jag har lite svårt ibland att förstå människor som alltid fastnar i saker. Och som aldrig kommer ur saker. Och jag bara, men vad är det som är så svårt? Men det är lite som fult sagt av mig också.
Nej, för jag förstår precis.
Sen är det ju också faktiskt så. Det är lätt för mig att sitta och säga. För att jag menar, jag har en trygghet i min familj. Och jag är trygg i mitt äktenskap. Jag menar, jag har ordnade förhållanden, jag är som älskad. Så då är det också lättare kanske att förhålla sig till saker, eventuellt. Jag vet inte.
Men sen tycker jag också med den här hela menshistorien att du har inte blivit bitter med den heller. Fast du kanske skulle kunna få hjälp tidigare på något sätt.
Nej, för att jag menar, den har ju, alltså hela menshistorien har gett mig 4 barn. Och då kan man liksom inte tycka riktigt klaga.
Det var Anna-Pia Svarvar som berättade om sitt liv och sin kropp i poddserien Kroppen och livet, 8 intima bastusamtal. I nästa avsnitt träffar vi idrottsinstruktören Maria Söderholm.
Och fortfarande så har jag ju den här liksom fula typen som ställer sig på vänstra axeln att du har ätit jättemycket gott, att nu får du att träna. Att du måste träna bort den där kalorierna. Fortfarande har jag den där pirron som sitter på vänstra axeln. Och den pirron borde utrotas från denna världen.